Johan Kullberg läser sin bok Kris och utveckling och Tom Lundin den nyskrivna delen om katastrofpsykiatri.
Förord. Det är 30 år sedan jag skrev Kris och utveckling. Då jag nu läste igenom den igen har det slagit mig hur samhället har förändrats under de 3 decennier som gått. Många av de sociala brister som boken påtalade är faktiskt mindre påtagliga idag. Daghemstillgången är bättre. Andelen förvärvsarbetande kvinnor är högre. Pappor är mera hemma med sina barn. Den allmänna medvetenheten om psykiska kristillstånd och krisstöd har ökat. Samtidigt har de 3 decennierna radikalt förändrat samhällets yttre förutsättningar. IT-revolutionen, mobiltelefonin och elektronikens utveckling. Medias inflytande, liksom att vi fått ett mångkulturellt samhälle, ger nya möjligheter för kommunikation och kulturbredd. Allt detta har, på gott och på ont, bidrar till tempoökningen i samhället. Pendeln har mer entydigt slagit bakåt i annat. Andelen sjukskrivna och sjukpensionerade har gått i höjden. Alkoholmissbruket ökar och tecknen på den demokratiska mardrömmen om 2/3 samhället blir allt mer framträdande. Där är valmöjligheterna uppenbara bara för de övre grupperna, samtidigt som den understa tredjedelen blir allt maktlösare och mer segregerad. Det innebär svårare liv, försvagade sociala nätverk och försämrade möjligheter för stöd och bearbetning för dessa människor när de råkar in i kris. Jag var 40 år när jag skrev boken och nu är jag 71. Den medelålderserfarenhet jag då hade färgade den påtagligt. Skulle jag skriva en bok idag om livskriser skulle mitt nya perspektiv förmodligen skimma 40-åringens. Kanske det märks i den nyskrivna epilogen. Det har emellertid inte varit meningen med denna nyutgåva utan istället att modernisera den. Mitt yrke som läkare med psykiatrin som specialitet och som psykoanalytiskt utbildad psykoterapeut har inneburit att jag fått lyssna till många människor som berättat om sina liv. Begynnelsen för den här boken var en liten skrift som heter Det psykiska traumat. Den kom 1971 och hade som utgångspunkt erfarenheter som jag gjort vid studiet av 59 kvinnor som förlorat sitt barn vid förlossningen. När jag lyssnade till deras berättelser om sorg och vånda, men också om hur många gått vidare och till och med känt sig vuxit genom skeendet, började jag se ett slags ordning i det som från början tedde sig kaotiskt. Jag såg ett förlopp i flera faser och som i olika grader och skepnader återkom hos nästan alla. Läkningen av ett psykiskt trauma verkade inte mindre lagbunden än läkningen av ett kroppsligt. Den följde ett nödvändigt förlopp, men som ibland hämmades eller låstes. Skriften blev snabbt efterfrågad. Konstigt nog fanns det ingen annan litteratur i ämnet på den tiden. Så småningom såg jag hur motsvarande förlopp ibland hade blivit avbrutet eller låst hos många av mina ordinarie patienter som sökte läkarhjälp för psykiska besvär. En början av deras plåga var inte sällan en bestämd händelse eller period i deras liv. Den hade kanske inträffat åratal tidigare. Men händelsen försvann ofta bakom symptomen och kom inte fram förrän jag mer aktivt började lyssna efter hur det hela började. Många gånger var det inte heller ett trauma i vedertagen mening som hade blivit övermäktigt just för den här människan, utan en till synes ganska normal livshändelse som av oklara skäl väckt upp svåra känslor. Någon bearbetning hade aldrig kommit till stånd. För mig innebar det att jag tydligare började se det psykiatriska lidandet i ett historiskt perspektiv och fråga mig varför det hela började och varför det inte gick över. Jag kände att det psykiska traumat inbjöd till allt för förenklade slutsatser. En större kunskap om vår personliga tidiga historia, liksom om våra sociala förutsättningar, var nödvändiga för att kunna förstå många aktuella krisers innebörder och konsekvenser. Därför skrev jag Kris och utveckling, som också handlade om barnets och den vuxnas normala kritiska livsperioder. En del i den ursprungliga boken är idag förlegat. Den socialpolitiska retoriken hör till exempel till en förgången tid. Men den bakomliggande grundsynen på människors beroende av sociala strukturer och maktförhållanden står kvar. Att jag överhuvudtaget arbetat om boken beror på att många har sagt att den fyller en plats. Men det känns som ett riskabelt företag och jag har inte velat gå in och ändra på uppläggningen. Boken var också präglad av att den psykoanalytisk-psykodynamiska förklaringsmodellen fick förklara allt för mycket som inte var moget att förklaras. Ändå är, menar jag.